Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podplay.
Men gud, hur många är det?
11 totalt.
11. Hej hörni. Hej. 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 Men du, vilket ställe. Alltså det är så otroligt vackert här.
Ja. Det är ju väldigt fint att det, för som man, den här grusvägen som går här. Mm. Det är bara skog. Alltså det är som bara skog. Det är ändå rätt bra med älg här.
Det är coolt. Ska vi ta en kaffe? Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Och jag måste börja med att bara tacka er för att ni hjälper mig att sprida och dela podden. Fortsätt gärna göra det, för det betyder att podden når ut till fler och då är det fler som lyssnar och det triggar mig till att göra ännu fler intervjuer. Och jag blir så här rörd när jag tänker på det, att det engagemanget som finns där ute. Tack snälla för det. Idag så ska jag prata med Eva Bromé. Och Eva lever verkligen för jakten. Det är hennes liv. Hon jagar jättemycket och hon jagar framförallt tillsammans med sina hundar. Men innan vi lyssnar på det så kommer här ett kort inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Ja, då sitter jag här mitt emot Ida som är produktchef på Chevalier. Och du har lagt fram en jacka här som heter Nimrod.
Ja, precis. Mm. Vår nya vindjacka.
Nimrod, det är halvkonstigt namn ändå. Mm.
Det betyder modig jägare.
Modig jägare.
Det är verkligen vår nysatsning på vindjacka. Vi har gjort den, den är grym, jag älskar den. Mm. Huvuddelen av tyget är en softshell, så det är både vatten- och vindtätt. Mm. Så i kombination med detta så har vi satt en techno-stretch. Så liksom under armen, på sidan och bak vid skuldran. Mm. Så att rörelsen blir helt magisk i den. Dubbla radiofickor såklart.
Ja, och helt dolda radiofickor nästan.
Ja, men det ser vi. Vi försöker... Du måste ha alla funktioner, men här har vi valt att dölja radiofickorna, men även ha två vertikala bröstfickor, två framfickor, en bakficka.
Har den också sån här ryggficka?
Ja.
Den har det?
Det har 98% av våra jackor.
Jag gillar det. Det är ingen ficka jag brukar använda så mycket, men känslan av att ha den där så att man kan stoppa ner någon liten fågel någon gång hade varit gött.
Ja. Ja, men då har vi också valt att sätta ett meshfoder i bakfickan så du kan liksom ventilera ut där. Nej, jag vill verkligen slå ett slag för den här. Den är magisk.
Ja, den var jättefin. Och färgkombinationen på den nu då är svart och grön.
Precis, så det är en helt svart och en helt grönt. Och så uppföljer vi upp med en orange och grön för hösten och en i kamouflage. Mm-hmm. Vår nya kamouflage. Men det får vi prata om till hösten.
Så det kommer ett nytt kamouflage? Mm. Alltså nytt mönster liksom. Det är ingenting som jag har sett. Men det får vi hålla på då. Mm. Det kommer nog en säsong 3 av den här podden. Då får vi prata om det.
Det tycker
jag. Ha det bra så länge.
Tack.
Ja, då sitter jag här mittemot Eva. Välkommen till podden.
Ja, tack.
Hur mår du?
Bra.
Gött.
Själv då?
Ja, jag mår jättebra. Jag mår superbra. Jag har ju kört bil i massa timmar för att komma hit.
Ja.
Och då är vi ändå liksom inte i dina hemmatrakter utan vad du antagligen tycker är söderut och vad jag tycker är norrut.
Ja.
Men just nu så är vi på Kolabergs kennel.
Ja.
Ganska nära Hudiksvall.
Ja, Delsbo.
Mm. Delsbo, ja. Men det är ju liksom några mil från Hudik, va?
Ja.
Ja.
Mm.
Och det är jättefint här. Och det är hundar precis överallt.
Ja, det är hundar överallt där.
Ja. Inte just nu. Eller det, vid mina fötter så ligger Lyr.
Ja.
Som är din jämte.
Ja, jajamän.
Ja. Som du sa var liksom den bästa jämten du har.
Ja, det är.
Jag tänker att vi ska prata massa saker idag.
Mm.
Du har ju en gedigen erfarenhet av jakt. Både rent släktmässigt men också för dig som person. Du har hållit på med jakt nästan hela ditt liv, eller?
Mm, det stämmer.
Och framförallt älgjakt kanske?
Ja, men även ripjakt då.
Mm. Oh, vi har massor att prata om.
Ja.
Det ska bli jättekul. Men vi kan börja med att berätta om var vi är någonstans. Kolabergs kennel. Och du är här nu också på grund av att det är valpning på gång.
Ja, jajamän. Det är en tik som ska valpa nu här. Hon är på dygn 60 så hon kan lika väl börja valpa nu när vi sitter och pratar.
Men då kommer inte jag trycka på stopp utan då får liksom lyssnarna vara med under valpningen. Hur lång tid tar det ungefär?
Ja, det beror lite på hur starka verkar de har och sådär. Det blir som från tik till tik och det här är första gången hon valpar så det vet vi ju inte. Men ja, det kan bli live inspelning av valpning.
Men brukar det gå över liksom på en timma eller tar det...
Nej. Det tar ju flera timmar.
Ja,
men och ibland kan det ju ta... Ja, det beror alldeles på hur många valpar det är och sen även hur starka verkar de har.
Mm.
Så det kan ta... Ibland kan det ta väldigt många timmar.
Mm. Valpning, man säger inte förlossning.
Utan nej, valpning. Ja. Jajamän, ja.
Och du har varit med om många valpningar?
Ja, min pappa, eller vi i familjen hade jämtens kennel förut. Så jo, det blev en hel del valpningar där. Så att man har ju fått... Det har man fått vara med om.
Hur går en valpning till?
Ja, det är ju hunden som ska göra jobbet så. Det är det ju. Men man är ju med och ifall någonting omkontrolleras att ingenting går fel. Och att man ska ju inte vara där och pilla för mycket så. Utan det är ju mer att om någonting inte går som det ska så ska man ju vara där. Och det kan ju bli kejsarsnitt ifall det inte går som det ska.
Och hur märker man det?
Ifall de får verkar och så kommer inte... att det inte kommer ut någon valp till slut, då måste får man ju börja klocka och från första när kommer första verken och så att man klockar och ser, och kommer inte ut någonting eller att det kommer ut bara en påse till exempel och påsen spricker så får man ju, då gäller det ju att vidta åtgärder och då kan det ju vara att man måste åka till veterinären eller Lyr, lägg dig ner, Lyr, häng ner.
Bra bli på honom.
ja.
Gött. Det är ju en ny typ av start på den här podcasten, att man pratar valpning.
Ja.
Ja. Det har vi inte gjort innan, vi bara kastades rakt in i det.
Rakt in i valpningsbranschen.
Ja. Men vi sitter här och jag har fått en supergod kopp kaffe och så käkar vi älghjärta.
Ja.
Rökt, som du har rökt själv va?
Ja.
Kallrökt.
Nej, det är varmrökt.
Det är varmrökt, okej.
Men man kan ju kallröka också, det är ju gott det också.
Mm.
Det är det, absolut. Det brukar jag göra med torrköttet, kallröka.
Vilket kött?
Torrkött, alltså när man torkar kött.
Mm.
Det kan man ju göra från älg, eller egentligen kan du göra torkat kött från vilket vilt som helst. Bara det att du gör samma procedur, att man lägger det i saltlag innan. Och då kan man ju torrsalta eller så gör man saltlag och sen hänger man upp och torkar. Och det är ju nu den här årstiden som det är dags för det. Så jag har hängt upp mitt torrkött nu.
Hur mycket då?
Ja, jag har gjort 2 backar, såna där skanbar, jag vet såna. Så ja. 60 kilo då.
Det är bra.
Ja, men det är ganska gott med torrkött.
Ja. Har du med dig ut när du jagar då?
Ja, det brukar jag. Och sen kan man ju ha det, ja, dels när man jagar, men man kan ju ha det hela tiden egentligen. Torrkött är ju, det är ju bra proviant. Man kan leva på torrkött och buljong länge.
Jag brukar väldigt ofta börja podden, nu har vi ju redan börjat podden med att prata valpning, men och prata lite historik och bakgrund och sådär. Och du har ju med dig din pappa Arne Bromé, som väldigt många känner till. Och du har ju liksom med dig jakten från att du var pytteliten. Berätta, hur var det för dig?
Ja, hur det var. Ja, det var väl ingenting man tänkte på så. Utan det var väl väldigt naturligt. Och det var ju någonting som var och är en del av ens liv på ett sätt som... Ja, att det blir hela ens liv. Mm. Det blir som inte att det är någonting man gör lite då och då. Utan det är ju hela året byggs ju runt omkring det.
Och för din pappa jobbade ju, eller var yrkesjägare, och är ju känd för just jämthunden.
Ja,
hur funkade det?
Ja, vi födde ju upp jämthundar och pointrar. Mm. Man har ju en förkärlek till de raserna, helt klart. Det blev ju någonting man växte upp med och det blev ju någonting som man kom att älska lika mycket själv. Mm. Det blir ju så när det blir, eller tror jag i alla fall, att det kan lätt bli att om man har det runt sig så kan det ju bli lätt att bli som en del av ens eget liv också.
Mm. Alltså jämthundar och pointrar, men jämthunden just har du haft runt omkring dig från att du var liten då?
Ja, både jämthund och pointer födde vi upp. Så,
Så jakten har alltid varit en helt naturlig del. Mm. Och en ganska styrande del då, förstår du rätt. Alltså ditt liksom, en planering och året har gått efter jakttabell.
Ja, så är det ju. Och så är det ju fortfarande. Att hela ens liv byggs ju runt omkring det. Det är inte som att det är någonting man gör lite grann då och då. Utan det blir ju även övriga delen av året när man inte jagar så... planerar man ju för att, som med hundarna, att man tränar hela året med dem. Och även när man inte jagar så tränar man kondition. Och att det hela tiden byggs det ju runt omkring det. Jag började guida när jag var 13. Mm. Eller min första guidning som jag hade då. Och det var på ripjakt.
Mm.
Och sen då guidade jag ju alla höstar efter det.
Då måste man ändå bli förvånad.
Ja.
Som, alltså när man kommer upp och ska få en guide så är det en
som hundförare. Ja. Eller? Ja, ja. Jo, exakt. Det var nog inte helt. Men det var ju, då var ju, ja, men man gick som hundförare med, så att man var väl inte så mycket guide, man var ju mer bara hundförare då. Man har ju med åren fått erfarenhet också, då var man ju mer bara. Då ringde man ju till pappa. Ja. Och bara, de lyssnar inte på mig. Vad ska jag göra? Och då slår de med en piska, sa han då. Det var hans svar.
Alltså, det var på riktigt. Så,
ja, jag skulle ta tälja en piska och slå dem när de inte lyssnar på mig. Mm. Så att de gick bakom så de inte tryckte på hundens sök.
Ja.
Så om gubbarna då inte lyssnade skulle man slå dem på benen. Liksom.
Men du gjorde aldrig det?
Jo.
Ja, du gjorde det? Ja. Jag trodde bara det var ett skämt.
Nej, jag är nog testa ju det. Nej, jag lyssnade ju på vad han sa.
Så, hur reagerar folk då?
Det gänget som gjorde det på... De skrattade ju och sa, ja, ni märks att du är Arnes dotter.
Okay. Grymt. Men och idag då? Du har ju... vi har hur mycket som helst att prata om. Men om vi börjar titta lite grann på hundbiten. Mm. För den, och jag har ju pratat med bland annat med Peter Ekeström.
Mm.
Som jobbar mycket med jämthundar. Och man jobbar väldigt mycket med vildsvin och just lösdomsjakt.
Mm.
Men så norrupp som du jagar, så jagar man ju på ett lite annat sätt. Kan jag tänka mig. För du jagar ju på stor areal och du är ofta ute själv, va?
Ja, precis.
Och vad har du idag? Hur många hundar har du?
4.
Jämthundar?
Nej, 3 jämthundar och en pointer. Ja.
Mm. Och då är det jämthunden som ligger på mina fötter just nu.
Ja,
som heter Lyr.
Ja,
och som är en hane.
Jajamän. Och så Oden. Mm. Och sen Nim. Och sen Uma.
I Nimmentik?
Ja, Nimmentik.
Mm. Och Uma i pointen?
Ja, precis.
Och hur jagar du med dina hundar?
Ja, jag jagar ju så att de ska ju ställa älgen. Mm. Mm. Det ska vara ståndskall. För mig så ska de ju inte driva, utan det ska ju, de ska ju ställa älgen.
Mm. Hur tränar du dina hundar för att de ska bli duktiga på att ställa?
Ja, det ska de ju ha i sig genetiskt. Sen får man ju såklart jaga in dem på ett sätt som, så att man styrker upp det. Att försöka även injagningen belöna det. Och jag vill ju gärna skjuta första älgarna på stånd. Mm. Jag skjuter inte om det kom på sken, till exempel. Men då, det där är ju jätteolika hur man gör. Vissa gör ju inte alls så.
Och där vi är nu då, då gick vi omkring här bland olika hundgårdar. Och hur många jämtar är det här?
11.
11 stycken. Mm. Och typ alla var champions.
Ja, förutom de som är under året då. Ja. Eller som är ett år. Det är två som är ett år. De har ju inte haft sin första hösten.
Och för dig är det en självklarhet vad det betyder att vara en champion. Men det är säkert många som lyssnar på det här som inte vet det överhuvudtaget. Kan inte du försöka förklara på ett enkelt sätt?
En jaktchampion då. Eller, och då kan de ju vara svensk jaktchampion eller finsk jaktchampion eller norsk jaktchampion. Mm. Och sen kan de vara nordisk, och då har de ju tävlat i alla länder. Sverige, Finland och Norge.
Är tävling samma sak som jaktprov?
Nej, det är det inte. Utan ett jaktprov är ju egentligen... Det är ett prov, det är en dokumentation där man egentligen är det samma som när du går ut i skogen annars, men du gör det genom en, du har med en domare som, sätter poäng då för olika moment som hunden gör. Och då är det ju hunden som bedöms hur den jobbar och så. Och det är ju jätteviktigt för aveln att man går prov då med hundarna.
Men för att bli champion så bör man tävla då?
Nej, men för att bli champion så behöver du behöver gå så att du får 3 första pris då. Om de ska bli svensk jaktchampion så måste de gå 3 första pris i Sverige till exempel.
Och 3 första pris när du gör jaktprov?
På prov, ja.
Ah, okay. Vad krävs för att få första pris?
Då är det de här olika momenterna, så sätts det ju poäng då. Och då måste de komma över 70 poäng för att kunna få ett första pris.
Och när man då går ett jaktprov, vad finns det för olika moment som hunden bedöms på?
Det är ju sökets omfattning, finna älg, alltså förmågan att finna älg.
Ja.
Förmåga att ställa upptaget, och sen ståndskallets kvalitet, förföljande, ställa flyende älg, alltså omställningar, hur den klarar av att ställa om en stött älg.
Ja.
Skalltid, skallets hörbarhet, och så skallets täthet och samarbete, och sen lydnad.
Det är en herrans massa grejer.
Mm.
Men det måste ju också påverka vad man är. Alltså vad man gör i jaktprovet. För om det inte finns en älg i närheten så kan man ju inte få full pott på att hitta älg.
Nej, precis. Det är ju, kan ju vara så att du går tomt på en jaktdag eller ett jaktprov också. Mm. Och då är det ju bara så. Alltså det är inget konstigt med det. Att du går ett prov och så finns det inte... Om du går på ett ställe där det är gles med älg, då är det ju inte säkert att du hittar älg. Så det är inga konstigheter.
Hur många jaktprov får man gå?
Du får gå hur många du vill.
Det får man göra. Ja. Men, och när man får 3 första pris, då är det en champion.
Ja, men... Ju, ja, precis.
Men det ser inte så bra ut om man har gått 200 gånger. Kanske.
Nej, det... Nej.
Vad tycker du själv är liksom det häftigaste i samarbetet med en hund?
Jag älskar ju att se dem göra det de älskar mest.
Mm.
Man tänker att de har avlats i 100 år för att göra det där. Mm. Och så när man då får släppa dem. Liksom, och när man, sen då när de tar upp. Och det där, liksom, det, men jag vet inte, det är så många delar i det. Men samarbetet med hund överlag, både älghund och andra hundar. Så jag tycker att det är ju grädden på moset. Det är ju just det där att det är så mycket i det. Det är svårt att förklara. Men
ser ju inte lyssnarna det, men nu blev du så där glittrig i ögonen när du pratade om det.
Mm. Och det gillar jag verkligen, att man får den där kontakten också, som man blir, att man känner hunden när man jagar med dem, att man lär känna dem och de lär känna en, och att man jagar verkligen tillsammans, att man blir som ett team. Det är ju, det är guld det.
Coolt. När dina hundar då får ett upptag och lyckas ställa älg, hur agerar du i den situationen?
Ja, det beror på vart man är och vad det man ska göra. Men är det så att man, jag menar att jag är och jagar på mina marker och att jag ska skjuta älgen, så brukar jag ändå låta dem få stå själva ett tag innan jag går dit och skjuter.
Vad är ett tag?
Ja, men någon timme i alla fall. Mm. Innan man stövlar in på ett ståndskall.
Men är det bara älg du jagar med dina jämtar?
Ja, det är bara älg.
Och din pointer då?
Ja.
Vad brukar ni jaga tillsammans?
Fågel, ripa, tjäder, orre.
Och vad uppskattar du mest?
Ja, ripa kanske.
Mm.
Ja.
Och då är det på hösten, alltså innan, eller även när det är snö?
Jag jagade ju mycket mer ripa förut. Jag jobbade ju mer med fågelhundar och med den biten förr också. Så att nu blir det inte så mycket ripa. Nu är det blir så som fokus på älgjakt och älghundarna, så jag hinner inte. Hela hösten går ju åt i älgjakten, så fort älgjakten sätter igång. Så är det, och även innan så är det ju så mycket som går åt till den. Det är mycket tid som går till det. Så nu blir det inte så mycket alls, förutom då i älgjaktsuppehållet. Då har jag ju tid. Men då ska man hinna starta hundar på jaktprov. Och ja, där det ska, allting ska ju hända. Så det blir mer på vintern, det blir det. Och då är det ju att man går på vinterripjakt. Då. Men
då har du inte bara hund?
Jo, det kan man ha. Ja, okay. Ja, men att man går på snöförare då bara.
Ja.
Jo, det går jättebra. Nu är det perfekt tid för att... Alltså nu när ripjakten är avslutad, så är det perfekt tid för att vårträna också.
Ja.
Så nu är det många... Eller nu är det ju mycket, nu vet jag inte, nu är det ju corona, men det är ju många prov som gås nu på våren, som vårprov då, jaktprov.
Men när du jagar ripa på vintern med hund, då behöver du vara före så att hunden inte sjunker igenom helt enkelt.
Ja.
Men har du fortfarande skidor på dig?
Ja.
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 Har du jagat med hagel då?
Ja.
Ja. Kan man säga att du nästan alltid har hund med dig när du jagar?
Nej, på toppfågelsjakten så går jag ju... Ja, då har jag ju i och för sig med hunden, men bara som att ifall det är något skott som har tagit dåligt, ifall jag har varit för lite kaxig på något långskott sådär, så att då är det bra att ha en hund som är med. Så då har jag med mig en hund som som apportör och som eftersökshund ifall det behövs. Men,
är det pointen då med det då?
Ja, på toppfågelsjakten, ja. För då är ju, då sitter de ju i topp, så då skjuter man ju dem i topp.
Ja, exakt. Vad brukar du ha för kaliber då?
308.
Ja. Kan det vara liksom upp mot 150-200 meter? Eller?
Ja, 200 är ju som lämpligt.
Mm. Är du ute mycket på fler dagars med tält? Och...
Det blir ju att man bor mycket i fjällkojor.
Mm.
Och då blir det ju att man kan bo flera veckor i en sån i fjällkoja, att man bor så.
När du jagar ripa på hösten med pointer, det är ju en jaktform som jag aldrig har provat på, men som jag någonstans har lovat mig själv att jag verkligen ska försöka få till nu till hösten. Kan inte du berätta om hur en sån jaktform ser ut och hur det går till?
Man släpper ju hunden och sen söker den.
Dig söker den pointer, eller din pointer?
Ja, det beror ju lite på individen, men den ska ju gå i hand. Alltså den ska ju inte gå ur hand, som man kallar det, utan den ska ju gå med dig ändå. Även fast den söker, så ska den söka ut så att de jobbar av marken effektivt. Du vill ju ha en hund som effektivt jobbar med vind och jobbar av marken. Och läser av marken också.
Mm.
Och är duktig på att hitta fågel. Så då ska den ju söka av och så ställa, när den då känner fågel, så ska den ju då ställa fågel och stå tills att man går fram då.
Och då kan det vara långt ifrån dig? Alltså flera hundra meter? Eller?
Ja, det kan ju vara, absolut.
Och då, men hela tiden, så att du vill hela tiden kunna se hunden då, antar jag?
Ja, det vill man ju. Ja. Man vill ju kunna se hunden.
När det blir ett stånd då, då står de nästan alltid i vind, antar jag?
Ja, inte alltid, men ja, de ska ju söka med, beroende på om du går i medvind eller mot, det beror på hur du går, om du jagar i medvind eller i motvind.
Ja.
För du kan ju släppa hunden i medvind också, men då ska ju hunden söka ut och hämta vind.
Okay.
Och sen jobba in mot dig.
Ja. Så, men, då, ja. Men fågeln vet att hunden är där, men de trycker tills hunden gör ett utfall, heter det så?
En avans.
Avans.
Så, beroende på vad man har för kommando.
Utfall
för det.
Utfall är ju det som en hund eller en björn och vilsen. Ja. Ja. Jag är helt lost, jag har så mycket fast, kvar att lära. Alltså.
Ja, fast det gör ingenting.
Nej, okay.
Nej, då avancerar hunden, trycker upp och ska gärna vara tryck i avansen så att de inte, man vill inte ha en hund som tvekar, utan man vill ha en hund som har tryck i avansen.
Hur nära hunden brukar du ställa dig?
Jag brukar ställa mig med hunden.
Ja, du står precis bredvid hunden?
Ja, jag brukar stå precis med hunden.
Och då brukar riporna kanske vara alltså, mellan 5 och 10 meter bort?
Jätteolika, liksom. Det är också jätteolika. Det är väldigt olika. Mm. Och då trycker hunden upp fågeln och så skjuter man fågeln. Eller om det är träning så skjuter man ju inte. Utan då kanske man har en, jag menar att man bara har någonting som låt, men hunden
lite
ska
knallpulpistol.
Ja, precis, men om det är träning kan man, behöver man inte ens ha det, utan då kan det vara att man tränar bara utan ingenting.
För när fågeln börjar flyga, då ska hunden
stanna. Mm. Ja, då ska hunden stå still i uppfloget, så den ska ju respektera och vara lugn i uppfloget.
Mm. Det känns ju som en helt fantastisk jaktform.
Ja.
Och alltså landskapet man jagar i. Man blir ju tårögd när man bara tänker på det.
Ja.
Och när du med din pointer och jagar orre och tjäder, hur jagar du då? Då är det mer i skogen.
Ja, det blir ju mer i skogen. Mm. Och då vill man ju att hunden ska ha att den ska anpassa söket lite efter terrängen, att den håller ett snävare sök. Men man vill ju ändå inte ha ett allt för snävt sök, utan men snävare då och hålla mer kontakt när man är i skog och i tätare terräng.
Är det svårt att få hunden att anpassa sig? Eller kommer det automatiskt? Eller?
Ja, vissa hundar kan ju vara lite mer att man får jobba mer med kontaktövningar rent generellt. Men sen finns det ju de individer som inte vill snäva in söket, om man säger så. Det finns ju de också. Men då får man ju jobba ännu mer med kontaktövningar.
Om man tittar på hur du lever så bor du liksom väldigt norrut. Och det känns som att naturen betyder mycket för dig.
Mm. Ja, jo, det gör den ju. Det är väl kanske ingenting som jag går och tänker på sådär. Mm. Det blir ju bara, det blir precis som andras vardag, tänker jag.
Har du varit utan liksom natur och vildmark under en längre period någon gång?
2 månader. Det jobbade jag som projektledare i och var instängd i en bunker, eller vad säger jag, men det var inte bra för mig.
Nej.
Jag testade det och förstod att nej, det här ska jag inte göra, för det mår jag inte bra av. Grät mig till sömns och försökte leta så här. Projektet var ju för Jämtland Härjedalen.
Mm.
Och då bodde jag i Uppsala och pendlade till Arlanda.
Mm-hmm. Ja, men då var det verkligen.
Och i 2 månader, och gjorde det 2 månader varje dag, vilket resulterade att jag på kvällarna så försökte så leta upp så i Uppsala, leta upp ställen där jag kunde försöka få sinnesro.
Ja. Och vad var det, så en liten dung i
skog eller någonting som inte var där det inte var någon folk eller
vad är Eva, hon sitter ute i busken, jag vet inte vad hon håller på med,
meditera. Ja. Nej, men då kände jag mig som en fågel i bur. Det har jag sagt, nu är det här länge sedan, men det är traumaminnet sitter kvar. Jag får så klaustrofobi när vi pratar om det.
Det känns som du har hittat rätt, att du ska vara kvar där du är.
Ja.
Jag har också förstått att du har kan man säga att du har en kärlek till djuren?
Ja, det har jag.
Både hundar men också det vilda.
Mm.
Hur påverkar det ditt sätt att se på jakt?
Ja, jag skulle vilja säga att det påverkar det positivt.
Mm.
Respekten för viltet ska man ju aldrig tappa, men och vördnad för inför det, men det är ju naturligt, det är ju en naturlig del i det. Det så ser du göra i alla fall, att det är väldigt naturligt.
Och rent praktiskt då, alltså när du jagar, du har ju liksom det är tusentals hektar och du jobbar med en hund som du själv kan styra på massa sätt, men du kan inte styra vart viltet är. Så jag antar att ibland blir det upptag väldigt långt bort. Och om du då fäller en en älg, säger vi. Hur gör du sen?
Ja, då har jag en sexhjuling och en vagn som jag hämtar älgen med.
Mm.
Men sen kan man ju också, det är ju många gånger som man får bara ta ur och sen får man lämna det till dagen efter. Eller, alltså att man tar ur älgen och sen får man, för det kan ju vara väldigt långt att gå, bara ta sig ner till, alltså ja, det kan bero ju på vilket läge man är i, att det kan ta väldigt lång tid. Och då kan det ju bli att man måste ta ur älgen och sen risa över den och sen så att inte, och så lägga någon tomhylsa eller någonting så att inte korparna in dit i, om du förstår vad jag menar.
Vad gör tomhylsorna? Avskräcker dem?
Ja.
Aha.
Det är någonting med att det är metall, tror jag, att det blänker. Så man kan även hänga upp en tröja i träd och det finns lite så här små trick som man kan göra om man ska lämna till dagen efter då. Men man ser ju alltid till att det beror ju också på det är lite grann vart är man, bara hur långt är det, och ja, det är ju väldigt mycket som spelar in.
Anledningen till att starta den här podden var väldigt mycket för att jag är intresserad av människor och jakt, och just det här med drivkraften till jakt. Går det för dig att förklara och formulera vad det är som driver dig till att hålla på med detta?
Det är flera olika delar. En del är mat, en del är hundarna, det är samarbetet med hundarna. Det är närheten till naturen, till viltet. Och det är att få se hundarna göra det de älskar mest. Och att jag får göra det jag älskar mest. Mm. Det är det som jag brinner för och lever för. Det blir ju som hela mitt liv är ju det. Så att det blir som så svårt. Och egentligen är det kanske en väldigt stor fråga. Vad är min drivkraft egentligen? Det är ju det jag lever för.
Mm. Skulle du kunna tänka dig att leva utan hundar?
Nej, det skulle jag verkligen inte kunna göra. Det har jag ju... Nej. Nej. Är svaret på den frågan. Det har jag ställt mig. Den frågan har jag ställt mig själv också. Om jag skulle klara det, men nej. Det skulle jag inte.
Vad ser, även om du inte har tröttnat på jakt, vad skulle du säga att det finns för baksidor med jakt?
Finns det baksidor med jakt?
Mm.
Nej. Gör det?
Är det så du känner?
Jag känner, rent bara jakt. Och, nej, om jag bara tänker vad jakt är för mig.
Mm.
Så nej, jag lär mig alltid någonting, jag lär mig alltid någonting nytt, jag utvecklas som människa, för mig så nej. Mm. Även de dåliga dagarna lär jag mig någonting av.
Mm.
En dålig dag kan jag ju lära mig massvis av.
Mm. På vilka andra liksom metoder eller sätt utvecklar du dig på? Som inte bara, alltså självklart då det som man har dina egna erfarenheter, att du lär dig av det du gör rätt och det du gör fel. Men har du andra liksom strukturerade metoder, mentorer eller litteratur eller sådär som du tar del av?
Ja, min största mentor var ju min pappa. Så han, ja, det är väl liksom, alltså han var ju min största mentor, och det är väl... Ibland brukar jag ju kunna tänka även så här, vad skulle han ha sagt om det här? Så är det ju. Men jag lyssnar ju jättemycket på andra människor med erfarenhet och med kunskap och frågar mycket och söker ju information, helt klart. Det gör jag, men kanske inte är den som läser så mycket. Det vet jag inte, men ja. Läser såna här
böcker. Jag har bläddrat en hel del böcker här som du har visat. Och det är mer historiska böcker.
Sånt gillar jag.
Men det är ju inte... De är inte...
Jo, men absolut, sånt gillar jag. Det tycker jag är intressant. Jo, nu läser jag lite det jag är, men kanske det finns...
För det här är ju inte rena... Det vi tittar på då är ju lite olika böcker. Men bland annat så finns det ju faktiskt en jättefin bok om och av din pappa.
Ja, precis.
Som heter Tvärviggen från Klövsjö.
Jo.
Sen var Klövsjö.
Ja, Klövsjö. Ja. Ja,
Klövsjö. Och sen så har vi då Carl-Henry Lundin, hans memoarer, en yrkesjägare berättar. Och i den boken så står det om din familj också.
Ja, precis. Och sen den här Stellan Andersson, mina färgstarka jägarvänner.
Mm.
Ja, men det finns mycket gamla bra böcker, det gör det, absolut.
Jag älskar den typen av böcker. Jag har försökt att... och samla på mig så mycket jaktlitteratur som möjligt.
Mm.
Och jag kan uppskatta så här rena faktaböcker, men just de här böckerna som innehåller lite jaktberättelser och man får liksom bakgrunden till den kunskapen som finns i boken. Mm. Det tycker jag är härligt.
Ja, det är det. Absolut.
Du har ju under väldigt många år, typ sedan du var 13 då, berättade du, jobbat som guide. Och gör det fortfarande än idag.
Ja, på ripjakt då.
Mm. Ja. Men hur går en guidning till då? Hur, man kontaktar dig och så kommer man upp. Är det många som kommer upp med egen hund?
Mm. Då kan det ju vara så att de hyr stuga och bo i på marken. Eller att de bara vill ha guidning på marken till exempel. Mm. Att de bara vill ha guidning fast de har egna hundar. Att de vill ha guidning, en guide som går med.
Mm.
Det kan vara att de bara vill ha en hundförare. De vill inte ha en guide. De vill bara ha en som går som hundförare med hundar. Att de vill ha så. Att det en hundförare och inte en guide. Utan de är erfarna jägare men vill bara ha en hundförare.
Mm. Men då, är det, då har du med dig din pointer eller har du flera hundar som du
jobbar med? Förut hade jag många pointerar, flera stycken då när jag höll på som mest. Men, nu,
men då kan man släppa ett par stycken samtidigt va?
Ja, man kan släppa två kan man göra.
Vi har varit inne på det, du sa själv det att en av dina drivkrafter är maten. Lagar du mycket vilt?
Mm, det gör jag. Mm. Absolut.
Är du duktig?
Det skulle jag väl inte säga att jag är, men jag försöker ju, man försöker
utveckla. Det finns ju ingen som svarar ja på den frågan, det var en idiotfråga. Jag tycker det är kul.
Ja, jag tycker det är kul.
Ja,
ja, tycker jag. Jag tycker det är roligt. Sen är det ju roligt att utvecklas även där, att man, ja, man experimenterar. Och, ja, jag tycker jag äter ju mycket kött, så att därför är det ju, och då blir det ju att man automatiskt vill lära sig mer också. Mm. Nej.
Ja, du ska uttrycka det 60 kilo torkade älg.
Ja.
Bara en sån sak. Det är ju jättemycket.
Ja. Precis.
Men vad är liksom favoriten? När du ska lyxa till det, vad plockar du upp då?
Just nu har jag ju snöat in på den här crockpotten jag har köpt.
Mm.
Så nu kör jag ju mycket, och det är inte så, för jag menar, det är inte så att om jag ska lyxa till det så måste jag ta upp en filé. Så känner jag inte. Utan ett fint innanlår eller det beror lite på vad det är jag ska göra och vad jag är sugen på. Men den här crockpotten nu, den gillar jag starkt. Den är bra.
Den går varm.
Ja, man kan göra mycket med den.
Så viddar du någonting?
Ja, jag har testat det. Det tycker jag också är.
För det för mig var liksom en breaking point, tycker jag. Innan jag jagade så köpte jag ju kött i butiken. Och då köper man ju oftast ganska fina detaljer. Men när man jagar så är det ju liksom alla tänkbara detaljer på viltet såklart.
Mm.
Och vissa kräver ju sin tid för att det ska bli bra. Om man inte bara liksom slänger in det i ugnen på 150 grader och väntar och så blir det lite halvsekt, men okej. Okay. Men med hjälp av sous-vide så kan du liksom, ja, det blir så mört och fint så det är inte klokt.
Mm.
Så jag bara älskar det alltså.
Mm.
Och inte bara kött utan att sous-vida grönsaker till exempel. Det är ju en helt ny värld som öppnar sig.
Mm.
Så här, grön sparris smakar helt plötsligt någonting.
Mm.
När inte den bara är så här, allt har bara försvunnit ut i det kokande vattnet. Utan smakerna stannar i det man tillagar helt enkelt.
Jo, men precis. Och sen just nu har jag snöat in lite grann på det här med att låta köttet hänga. Att man hängmörar mer och att man testar det.
Vad gör du det någonstans? Alltså,
jag har ju nu kört helt freebaseat på den.
Ja.
Jag har ju inget chillrum. Utan jag har ju då hängt när det är tillräckligt kallt. Och försökt experimentera mig fram genom det. När det är tillräckligt kallt. Men egentligen ska man ju ha ett chillrum med rätt luftfuktighet och temperatur. Ja. Så, men jag har ju fått använda mig av...
Du kör på känn.
Av vädret helt enkelt. Men det har ju varit jättebra nu med sista älgen där som jag lät hänga länge alltså. Och då...
Men då tar du en detalj helt enkelt och hänger. Alltså ett lår eller liknande?
Nu gjorde jag faktiskt så att jag lät en halv älg hänga länge.
Vad är länge hela, då?
Ja, det var 3 veckor. Men om man hänger med detaljer så är det väl annorlunda. Säkert. Det här kan ju inte jag egentligen. Utan
nej,
det är
men
mer
jag
bara
tror
att
man kan
hänga
bara alltså, i rätt
temperatur.
I rätt temperatur och luftfuktighet. Alltså superlänge.
Ja.
Men 40 dygnsgrader brukar man ju prata om att det kommer hänga ett vanligt vilt.
Mm, mm.
Men väldigt många säger att amen, det är, alltså, så länge man har koll så är det ju hur lugnt som helst.
Ja, så länge man har koll och kontrollerar det så ska man ju kunna hänga länge. Så är det ju, men ja.
Men hur gör du då? För ganska ofta, eller ganska ofta, nästan alltid när du jagar älg till exempel, så är det minusgrader uppe hos dig.
Ja, det är inte alltid minusgrader. Det är ju inte i början av jakten är det ju inte minusgrader. Men,
jag har en sån här helt snedvriden bild av norra Sverige. Det är så här, amerikaner som tror att det går isbjörnar i Göteborg. Så tror jag om allting som är norr om Gävle.
Jätteroligt.
Du jagar ju många olika typer av jaktformer, så jag antar att du jagar med hagel då, och sen så kanske lite klenare kalibrar för vinterjakt på ripa till exempel, och sen så studsar och liknande. Vad har du för vapen?
Jag har en Saco 85 Finlight, sen har jag en Saco 85 Finlight 2.
En 3 och en 4.
Det har jag dem i kaliber 308.
Vad är skillnaden på Saco 85 1 och 2?
Ettan är den gamla modellen och tvåan är den nya modellen. Den nya modellen har ju kolvkamshöjare, justerbar kolvkamshöjare, och så är det en Cerakote-behandling på tvåan då, som gör att den blir tåligare.
Mm.
Det är väl egentligen det som är största skillnaden på dem.
Använder du båda?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag har 2 olika sikten monterade på dem, och det blir lite grann att jag använder dem bägge två.
Och på hagel då, vad har du för bössa där?
Då har jag en Beretta Vittoria som jag är väldigt förtjust i. Sen har jag min pappas gamla bössa också som jag har som... Sen sentimentalt minne som jag har ju ibland när jag...
Är det en sida-sida kanske?
Nej, det är inte en side-by-side. Nej, det är en bock.
Mm. Men du har ingen halvautomat?
Nej, jag har ingen halvautomat. Nej. Men jag har ju prövat att jaga med halvautomat. Men jag tycker att de har krånglat lite, de som jag har sett haft halvautomater, och det gillar jag inte.
Och om du jagar ripa på vintern med kula? Vad har du då?
Då har jag en Saco Quad. 17 HMR.
Fan, alla säger 17 HMR. Jag har en 22 lång. Det är ju 17 HMR man ska ha, förstår jag.
Ja.
På ripjakt.
Ja, jag tycker det i alla fall. Så ja, jag gillar den kalibern bättre.
Mm. Vad finns det för annan typ av utrustning som du verkligen uppskattar när du jagar?
Hundpejlen.
Mm.
Den uppskattar jag väldigt mycket.
Vad har du då?
Och att den ska funka. Jag har tracker, och sen har jag på samma halsband en Garmin D5. Då.
Mm. Jag vet att förr i tiden så jagade du mer med bandhund och idag med löshund. Mm. Vad skulle jag säga? Eller vi kan börja med att förklara vad bandhund är för de som inte vet det. För det finns säkert många som inte vet. För då har man hunden mer kopplad, skulle man kunna säga, va? Eller förklara istället. Mm. Det är bättre att du gör det istället för att jag gör det.
Ja, man går med eller smyger med hunden på spår och vind. Och då ska ju hunden vara tyst. Och sen då markera och visa. Och smyga mer och mer ju närmare man kommer. Och så vill man gärna att hunden ska sätta sig när det verkligen, när de ser älgen.
Mm. Märker du direkt på hunden att den liksom är nära eller har någonting på gång? Ja. Du säger att den markerar.
Ja.
På vilket sätt gör den det?
Man lär sig att se det på dem, hur de vädrar och hur de läggs till med vissa beteenden som gör att man lär sig att veta och lär sig att läsa hunden som man vet.
Men då är det inte ofta en jämthund kanske, utan någon annan typ av ras?
Ja, precis.
Vad använder du det av när du jagar det med så?
Jag har använt kelpie och blandras. Men det vanligaste är väl att man använder typ norsk svart älghund och grå hund, vet jag.
Mm. Och idag jagar du ingenting på det sättet?
Nej, nu blir det löshundsjakt.
Om du skulle jämföra de två jaktsätten?
Jag vet inte, men det är ju som helt olika jaktformer. Men jag tyckte ju att det var väldigt intressant med en helt ny jaktform som krävdes väldigt mycket av mig för att lära mig. Och eftersom jag är uppfödd med löshundsjakt så blev det ju en helt ny typ av jaktform för mig.
För din...
Att hunden skulle vara tyst, att den skulle man skulle lära den att vara tyst. Så, att det, ja, så det var intressant. Men
för din pappa höll aldrig på med bandhundsjakt?
Nej. Så det var mitt eget poet. Ja. Så ja, men det var... Ja, men jag tycker ju att det är roligare med löshundsjakt. Ja. Man skulle aldrig klara av att ta en jämnt hund och banda med den till exempel. Nej. För det skulle kännas som att häda. Ha den i koppel, stackaren.
När du släpper dina hundar, hur lång tid brukar du ta innan det blir rätt, innan den ställer älgen?
Ja, det varierar ju så mycket från vad det är för terräng, vad det är för väder och vad är det tillgång, vad det är för älgtillgång.
Mm.
Så det är så olika. Men går man där det är bra med älg så ska det ju... Då ska det gå fort. Då ska det smälla till. Så ska det skälla. Så är det ju.
Vad händer i dig då när det börjar skälla? Vad känner du då?
Då njuter jag. Så lyssna på en hund som skäller, det är ju... Ja, då njuter jag bara. Jag känner ju ingen stress eller så. Utan det är bara... Jag kan ju sitta länge och bara njuta av det. Och lyssna. Sitta och lyssna.
Och det som är så häftigt det du beskriver där, det är att du, alltså det är ju verkligen i full gång. Alltså det är ju, jakten i sig är ju sitt esse samtidigt som du kan njuta utav det.
Ja, jag gör en eld och sitter och lyssnar på dem när de skäller ett tag. Det tycker jag man ska, det hoppas jag att alla gör, att man känner den, att man kan njuta av det. Mm. Det tror jag många gör också. Sen kan ju jag också få puls av att smyga in på ett ståndskall. Alltså, det är ju inte så att jag inte kan känna innan jag sätter
kan
det.
Får du inte alltid det?
Nej, inte alltid. Nej.
Saknar du det? Alltså, om du, för så har det väl inte alltid varit? Första gången?
Nej, det var ju inte. Men känslan finns ju där. Den finns ju alltid där, känslan av det. Det är inte så att man tappar känslan, den finns ju där. Mm. Helt klart.
Kallar du alltid in hunden när du börjar närma dig?
Nej, det gör jag inte alltid. Nej.
Men hunden vet ändå om att du är där?
Ja, när man börjar närma sig, om man börjar komma närmare, så vet de ju det till slut. Men... vill man att hunden ska veta att man är där så kan man ju göra ett litet myspip till exempel. Alltså, så det går ju om man vill ha. Har man en hund som beror på hunden, hur man vill, om hur hunden jobbar också. Är det en sån hund som trycker älgen mot den? När hunden vet att ägaren är där så finns ju de hundar som aktivt jobbar för att se till att ägaren får komma till skott genom att trycka älgen mot den.
Det är ju vansinnigt coolt.
Mm. Sånt är ju jättehäftigt hur man ser att de lär sig. Och vissa hundar retar upp älgen så här för att de vill reta upp den åt den riktning att det blir ge ett skottillfälle. Liksom att de lär sig det till och med.
Jag skulle prata lite grann om en av dina jämtar som heter Nim.
Mm.
Och det är en tik som är knappt 2 år, va?
Ja, hon blir 2 år här nu i maj.
Mm. Och då vet jag att hon är uttagen till SM-kval.
Mm.
Vad innebär det?
Då innebär det att hon blir uttagen på poäng. Då, de högsta poängen som är i klubben. Mm. Och då ska ju hon då tävla i SM-kval. Och så tar hon sig vidare i SM-kval. Så går hon ju vidare till SM.
Mm. Hur funkar ett SM?
Ja, då lottas ju marker ut och domare och sen då blir det ju som, då är det ju tävling, då är det ju inte ett prov längre utan då är det ju att man tävlar mot de andra hundarna.
I ungefär samma moment som under ett prov eller?
Samma moment men samma dag går man ju då på och tävlar då mot de andra hundarna. Så det blir som en
Men du har skillnad. Fortfarande en person med dig som en registrerar, domare. En domare
ja,
då.
Ja,
och åker man ut en efter en? Eller
Och jag har aldrig varit med och tävla i SM. Så, och nu först måste hon ju vinna SM-kvalet då, men ja, det hoppas vi att hon gör.
Ja. Och för att komma, för de här poängen, då har hon gått ett visst antal jaktprov och så får man poäng. Och, eller hur funkar det?
Du kvalas ju in på poängen på ett prov då. Du kan ju kvala in till SM-kval genom ett prov.
Vad tror du att ni har för chanser då?
Ja, det vet jag.
Eller ni, man säger väl så, det är ju du,
ja,
och Nim tillsammans.
Ja, ja. Ja, det vet jag. Ja, det är, mest, det är ju Nim som ska göra jobbet. Ja. Jag gör ju ingenting överhuvudtaget. Men ja, jag hoppas ju att vi har goda chanser, det vore ju roligt. Mm. Det vore det. Det vore skoj.
Du har jagat väldigt, väldigt länge och väldigt mycket olika typer av jaktformer. Skulle du ändå kunna säga att det finns liksom något specifikt jaktminne som sticker ut?
Det där tycker jag är så svårt, för när man ska välja så där så är det precis som att det är inte som att det ena minnet är värt mer eller det andra, eller att det finns ju så många olika minnen att välja på och de har olika betydelse och de ibland kan kännas som att man ska välja, så jag kan berätta om när jag sköt min största älg, eller jag kan berätta om när jag sköt den första älgen för en ung hund, eller det kan vara en väldigt jobbig jaktupplevelse. Det är ett minne, och ibland när man ska välja så där så känns det ungefär som att vad väljer man? Ja, det finns ju så många, de är inom olika segment för vad den upplevelsen betydde för en. Så att, det där tycker jag är, det känns som att man nästan förringar det ena minnet om man väljer någonting. Mm. Det vet inte, det kan inte välja.
Nej, och jag förstår dig helt och hållet, och jag håller med. Du har nog många fler jaktminnen än vad jag har, men jag känner precis likadant. Det går liksom inte att rangordna dem. Sen kan det ju vara saker som sticker ut på olika sätt. Men då kanske den här podden har blivit alldeles för många timmar.
Då hade vi suttit länge, om vi ska dra dem.
Ja. Men minns du ditt första vilt kanske?
Ja, det gör jag. Det var en ripa som var mitt första vilt. Då grät jag.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag. För då tyckte jag att det var jobbigt.
För ripans skull? Eller var det mycket spänning? Som
Nej, det var nog för ripans skull. Då, just då. Just där och då var det.
Om man blickar lite framåt då, finns det någonting speciellt som du drömmer om eller ett mål du har med jakten?
Ja, med hundar har jag ju mål att jag vill ha en egen kennel.
Mm. Det hade väl varit skithäftigt att ha en egen kennel.
Mm.
Och du är uppväxt på det sättet.
Mm.
Så har du någon tanke på vad den skulle kunna heta?
Jag har ju funderat på urjämtens då.
Urjämtens kennel.
Mm.
Fint. Du sitter och ler. Nu hoppade Lyr.
Ja, in igen.
Upp i mitt knä.
Ja.
Han är väldigt god sådär.
Han gillar att bli kelad med. Ja, tycker han om.
Vi får kolla till vad heter...
Idun.
Vi får kolla till Idun också. Så att hon inte har börjat.
Nej, men det ser lugnt ut. Jag ser henne härifrån. Ja. Så hon ser inte ut som att det blir idag.
Nej.
Inte just nu i alla fall, ser det ut som.
Det var jättekul att träffa dig.
Ja, detsamma.
Så tack snälla för att du delar med dig av dina tankar. Och som vanligt så hoppas jag att ni som lyssnar har blivit lika inspirerade och lärt er lika mycket som jag har gjort när jag pratat med er. Tack för att du kom.
Tack för att du kom. Jag hoppas vi syns igen.
Det hoppas jag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.